Du lyssnar på Tyresradion 91,4. Det här är program nummer 2 om och med Johan Ehrenberg, där Lennart Lidén, Lennart Lundgren och jag, Gunnel Agrell Lundgren, diskuterar Johans bok Hoppet med honom. I det förra programmet talade vi om solenergi, elbilar, batterier, trähus med mera. Och nu fortsätter vi med försvaret, biokol, lagring av koldioxid, odling med mera. Varsågoda.
Du talar mycket om de som förstör. Och vi har ju pratat om trafiken och så. Personligen så har jag alltid haft ett intresse för i försvarsfrågor och hur vi gör för att försvara vårt land till exempel. Mm. Och jag skulle ha önskat att i denna utmärkta bok som du har skrivit att det hade funnits med någonting om det militära försvaret. För det militära försvaret måste vi ändå säga är en väldigt stor förstörare. Dels på det sättet att man förstör lokalt genom sin verksamhet. Ta Vättern till exempel, som man provspränger granater i och som är en väldigt stor och viktig dricksvattengrundtäkt. Va? Och sen också hur man hindrar att vi utvecklar förnybar elektricitet. Ta Hanöbukten i Skåne. Där fanns det exempel på att man skulle ha 600 vindkraftverk. Det gick inte för försvarsmakten säger att vi behöver det området för övningsområde för våra sjö- och stridskrafter. Det är ju helt sjukt, tycker jag. Mm.
Men försvaret, som det heter, militären är ju rätta ordet, har jag inte med i boken av den enkla anledningen att de vägrar lämna ut några uppgifter om sina utsläpp.
Okay.
Så det går inte, och eftersom den här boken bygger bara på offentlig statistik. Jag kan inte få veta hur mycket de släpper ut. Alltså kan jag inte heller ta en seriös diskussion med dem. Det är ett väldigt effektivt sätt att stoppa debatten och säga att det är en nationell säkerhetsfråga huruvida vi släpper ut sig så mycket. För då måste vi berätta hur mycket vi övar, vi måste berätta med vad vi övar, vi måste och så vidare. Så du får inte veta. Så fredsrörelsen i Sverige har ju väldiga problem med klimatbevisen när det gäller försvar. Så det är därför, men jag håller med om att försvaret är en brukar säga en gökunge som ingen kan diskutera.
Men från det, jag bara hoppar över innan vi går in på maten snabbt, det här att med vindkraften då, du berättade om att de stoppar då vindkraft i Hanöbukten. Du är lite kritisk till vindkraft i din bok Hoppet här också, du menar att det är en övergångsperiod bara med vindkraften för helt att ta över.
Det som händer med vindkraft är att den har blivit billigare och billigare. Därför att den har blivit större och större. Och ju större den kan bli och ju högre upp den kan komma, desto säkrare blir den, alltså produktionsmässigt. Och det är ju jättebra för ur klimatsynpunkt att vi har stora vindkraftverk idag. Och det sätts ju upp jättemycket nya vindkraftverk i Sverige. Men jag har två synpunkter på det. Första är att de ska vara till havs. Så att de inte påverkar den mänskliga miljön så mycket. För vindkraft är en påverkan på natur och miljö.
Även om de är inte så vackra uppe i fjällen när man säger.
Ja, ett enstaka är ju vackert, men inte en hel
skog.
Det är det ena, att det ska ut till havs. Och det andra är att jag är ju övertygad om att solenergin blir billigare och billigare och billigare. Fortsätter att sänka sina kostnader och utvecklingen i ny teknik gör att det här blir ännu billigare. Då kommer vi inte att behöva vindkraft så småningom. Men så länge den gör nytta är det klart att det är bättre att ha vindkraft. Mitt största problem med vindkraft är att den inte ägs av oss. Utan den ägs av stora multinationella bolag. Amerikanska bolag ofta, kinesiska bolag, tyska bolag. Och då är vi, så att säga, då har makten flyttats från gemensamt ägda bolag i Sverige eller solcellsägande som var och en har till stora aktörer. Och jag är mycket tveksam till att låta stora aktörer få makt över energi. Och tyvärr så har det skett dem. Ungefär som man fick makten genom att bygga stora kärnkraftverk. Det var ju förutom Vattenfall var det ju privata aktörer som var inne och fick ju en enorm makt över energipolitiken. För de sa, bråkar ni så kan vi inte köra kärnkraft. Tyst från politikerna.
Men det är väl så nästan att Sverige har lite för lite fantasi över vad man kan utveckla. För ofta så låter det, nej, det blir ingen affär i det. Och det kommer inte att räcka, det här med solen och allting. Så är kineserna här och bygger någonting som funkar alldeles utmärkt och tjänar pengar.
Ja, men det beror nog inte på Sverige. Sverige har bland de mest ledande forskarna inom batteriteknik, inom solceller, inom allt sånt. Men så fort de tar fram något riktigt bra, då köps det upp av tyskar eller amerikaner eller kineser.
För de tänker fortare.
Ja, inte det, utan det är att det svenska kapitalet är bundet runt ett antal familjer och storägare som inte är intresserade av nya marknader utan som odlar sina marknader. Det kan vara stålet, det kan vara skogen, det kan vara pensionsfondsplaceringarna och så vidare. AP-fonderna ligger ju till exempel inte i nya, kreativa, innovativa miljöföretag, utan det ligger ju heller i fossil energi, för där är det säkert
och beprövat.
Ja. Så att de svenska kapitalägarna, dels är de betydligt mindre än de utländska naturligtvis, men de är väldigt fega och väldigt försiktiga. Och det gör att Sverige har ett kreativt klimat på forskning. Det är därför att staten betalar mycket forskning, men vi har ett uselt klimat för att få nya produkter. Ja. Och så fort det kommer någon svensk som är lite utmanar stora branscher och sånt, då flyttar de utomlands. Spotify flyttar till Tyskland. Och det är ju ett ganska roligt exempel faktiskt. Vem kan inte förstå att det där funkar?
Men hör du, det här,
maten.
Ja, maten. Nej, men jag tänkte på biokol. Det kan man koppla till maten sen.
Absolut.
Det är ju kanske lite svårförståeligt för den som inte vet någonting tidigare om det. Det är ju kol och kol, men det är ju inte bara kol och kol. Utan biokol är ju organiskt bundet. Det har alltså ingenting med kolgruvor att göra. Nej. Utan det är något man framställer som forna tiders kolmilor, kan man säga.
Biokol är en fantastisk produkt därför att den löser problemet med klimatutsläppen från bioenergi. Om vi tar flis och bränner i fjärrvärme som vi gör idag, då får vi stora utsläpp. Om vi istället tar samma flis och bränner i samma fjärrvärme fast med pyrolys, alltså utan syre, en annan typ av ugnar man använder, då får vi en restprodukt.
En stängd balja alltså.
Ja, som inte tar in syre utan eldar utan syre. Då får man biokol som restprodukt, och biokolen innehåller då den koldioxid som fanns i träet från början. Så det är alltså ett svart kol som har bundit mycket koldioxid, det har ju allt kol gjort. Men det är nytt kol, och då gräver vi ner det i marken på olika sätt, gärna i odlingar, och då lagrar vi koldioxid i marken.
Allting låter så enkelt när du säger.
Men det är bra att det är enkelt.
Man gräver ner i marken sådär. Ja. Och man kan ju faktiskt köpa säckar med biokol och gräva ner i sin rabatt. Då har man gjort lite nytta.
Då har man gjort mycket mer nytta än om man köper grillkol och lägger på grillen och eldar.
Ja.
Så att jag tycker att har ni kol så ska ni gräva ner den. Ni ska inte grilla med kol, utan ni ska grilla med el. En elgrill är mycket bättre.
Det blir inte lika gott, säger somliga.
Ja, det är de som har fel.
Då kan man väl ha en krydda kanske. Ja. En miljövänlig kolkrydda.
Jag har inga problem med att äta. Min son är vegetarian och väldigt duktig matlagare. Och han vill använda grillkol hela tiden. Men jag försöker tvinga honom att använda el. Så vi har en fin kamp.
Det går inte att avleda röken, restprodukterna från grillkol.
Nej, utan det enda man kan göra... Det,
men skorsten som går ner i jorden, tänkte jag mig.
Nej, då lagrar du inte kolet, utan då försvinner det ganska snabbt. Koldioxid går inte, det är inte lätt att lagra koldioxid. Du måste pressa ihop den, du måste få ner den väldigt djupt under andra saker som trycker ovanifrån. Det är ungefär som naturgasen, alltså fossilgasen. Mm. Att den inte kommer upp beror på att det är ett lock utav lera och kalksten och massa annat i havet. Det är att vi borrar för att funka. Så ska du lagra koldioxid så måste du ner på samma sätt. Nej, så det kan vi inte göra. Däremot så kommer det grillar som är gjorda med pyrolys. Det finns några sådana experimentgrillar. Då kan vi grilla och sen med en vedpinne. Precis som vanligt lägger in den och sen brinner den på, utan syre. Och då får vi biokol som restprodukt. Men vi har grillat.
Och det kan man lägga på sina rabatter.
Precis.
Så då växer det.
Ja, fast du får inte lägga kol. All typ av, det här är ju aktivt kol kallas det. Det vill säga det är rent kol eftersom man bränner det i väldigt hög värme. Grillkol bränner man i låg värme, så det är smutsigt kol. Det ska man inte äta. Aktivt kol kan man äta, men ni ska inte äta den här kolbriketter.
Kära lyssnare, ni har väl någon gång när ni haft maginfluensa här hemma eller utomlands ätit aktivt kol,
ja,
för att kolet ska ta upp de bakterier som ni har fått i er som förorsakar illamående sjukdom.
Precis. Så aktivt kol är rent, men problemet med aktivt kol är att om du stoppar ner det i marken, då suger åt sig näringen. Så du måste först näringsätta kolet. Och det kan man göra med bokashi som vi använder. Så att man fermenterar organiskt avfall.
När du säger näringsämnen, kan du förklara lite? Det är kalium och magnesium, ja, och fosfor. Och
allt det, ja, finns samlat i antingen konstgödsel, som man inte ska använda för det kommer från fossila energikällor. Konstgödsel görs ju på olja och naturgas. Som inte, fast vi ska inte använda ordet naturgas, vi ska använda ordet fossilgas. För det är inget naturligt med den gasen.
Jag körde en bil på naturgas en gång och kände mig så klimatvänlig.
Ja, jag vet.
Det gick över.
Orden har makt. Men, så vi ska mätta biokolet med olika typer av näring. Sen, vi har ju tagit fram en näring som är fermenterad som man alldeles utmärkt kan hälla på.
Jäst kan man säga.
Ja, med mjölksyrebakterier och svampar så har man dödat de dåliga bakterierna för att de goda mjölksyrebakterierna att växa. Och då blir det näring av avfall istället för kompost kan man säga. För komposten tar ett år på sig och då, där ruttnar ju saker och blir ny.
Och det kan ju bli metanutsläpp.
Ja, då är det jättestora metanutsläpp, ja, hela tiden. Om du istället fermenterar som vi gör, då får man bort metanutsläpp. Det är ju klimat.
Man kan väl nästan säga att man lägger som ett lock på komposten och tillför lite näringslösning. Ja. Det går på en vecka.
Bromsar syret. Det är det där. Det är alltid syret som är problem.
Och det är det vi behöver, ja, andas,
ja,
men, in.
Och det är vi det.
Ja, det är vi det.
Men biokol ska man näringsätta. Och då får du en starkare matjord. Och då får du bättre odling.
Mm. Du nämnde ordet bokashi. Kan du förklara vad det är?
Bokashi är ett japanskt ord för att man tar grönsakerna och istället för att låta dem ruttna i en kompost så lägger man dem,
ja, i de som man inte har ätit upp alltså.
Ja, eller när du odlar så får du en massa gröna saker. Tomater, då får du en tomatväxt som så småningom ska ta som hand. Eller gräs, när du klipper gräsmattan så får du gräs som du vill använda. Då tar man och stoppar det i en hink och så lägger man på, pressar ihop det så att det är hårt, lägger på en bokashi vätska som gör att det fermenteras, ungefär som surkål.
Mm.
Och så får det ligga där 14 dagar. Och så fortsätter man lägga på så det blir lager på lager. Och sen efter 14 dagar brukar hinken vara full och då ställer man den att vila i 14 dagar till och sen gräver du ner den i marken. Och då kommer maskarna. Då tar det bara en vecka så har maskarna förvandlat den fermenterade organiska avfallet till ny jord.
Kan man göra det här i stora,
ja,
container?
Ja, det börjar vi med nu i vår så kommer vi börja producera jord i storskaligt, alltså i stora container, bara för att visa att man kan göra det och sen kan folk köpa jorden istället för att köpa den dåliga jorden som finns utan Fika Maxi och alla sådana här.
Mm.
För det är inte, när vi köper sån här planteringsjord så är det nästan alltid torv. Och det är inte bra, vare sig för klimatet eller för marken. Så matjorden, det är den nya, stora, härliga utmaningen för alla människor. För vi kan få ren matjord och starkare matjord om vi tar hand om vårt avfall på ett bättre sätt. Mm.
Och nu kommer vi in på kravodling till exempel.
Mm.
Om kossorna får äta kravodlat gräs, Då släpper de inte ut lika mycket metan som om de äter vanligt gräs, säger jag, som inte är kravodlat.
Det kan inte jag vidimera. Jag vet att en kossa som lever i en skog, för kossor är egentligen skogsdjur, eller på en äng, den utsläpp som skapas när de smälter gräset kompenseras av det utsläpp som kommer ut där bak och som de sen trampar ner och som bildar ny jord. Mm. Så en ko kan leva klimatneutralt om den får leva naturligt. Däremot har jag inga beräkningar på att vissa typer av gräs är bättre än andra typer av gräs, mer än att ett gräs utan bekämpningsmedel är alltid nyttigare av andra skäl, nämligen att det är inte bra med gift. Mm. Ingenting mår bra av att få gift i sig, inte en ko heller. Så därför ska ju kossan få äta riktigt hö och riktiga ängsblommor och inte käka soja, kraftfoder eller sådana där saker som de ger kossorna idag.
Och där säger du någonting också. Soja som vi importerar, och vad var det mer du namngav? Det majs kanske var. Nej. Men vi importerar det från USA till exempel, som har jättestora odlingar. Men, och soja går att odla även här hemma vid.
Ja, det går alldeles utmärkt.
Och det är ju skillnad på soja och soja, även om det är samma soja.
Ja, men framförallt är det skillnad på, ja, besprutar du för att få soja, då blir det en dålig soja som växer jättesnabbt men som har låga värden och dåligt innehåll. Det är precis som vete, odlar du vete som går snabbt och härligt storskaligt vete som mycket, mycket mjöl blir, det är dåligt vete. Men om du odlar det med dinkel som tar lång tid på sig att växa, det blir mindre skörda, då har du mycket mer protein och annat innehåll i vetet. Så att allt som försöker lura den naturliga vägen att odla blir faktiskt sämre mat. Fast det blir mer mat. Tidigare. Nu har det där ändrats genom att en kravodlare som har fermenterad näring, som själv tar fram näring, kommer att kunna få samma skörde som den konventionella odlaren som lägger på konstgödsel och spruta.
Det låter som trolleri.
Nej, det är den vanliga revolutionen när människor tar hand om det som finns omkring.
Ja, som i gamla tider.
Ja.
Jag har läst någonstans att, jag kommer ihåg att Marit Paulsen sa det, att skulle alla människor äta kravodlat då skulle maten inte räcka.
Mm. Men det är ett typexempel på att Marit Paulsen plötsligt inte kunde tänka sig att vi kan lära något nytt.
Mm.
När kravodling kom, då var den väldigt begränsad och hade väldigt strikta regler om vad de skulle göra och inte göra, och de lyckades få fram mat som var renare, men det är för lägre effektivitet, det vill säga mindre kilo utav allt man odlar. Nu är det inte så. Hon hade fel. Hade hon stött ekologisk odling då istället, så hade hon ju hjälpt till att skynda på processen där en ekoodlare får samma produktivitet som en konventionell odlare.
Det förklarar någonting som jag har undrat över, för att jag har läst att vid kravodling så går det åt en större yta än konventionell odling. Och jag har också läst att det går åt en mindre yta, och det är förmodligen den utvecklingen som du nämner nu som förklarar det.
Ja, en odling i form, det heter permakultur, där du låter ha cirkulära jordbruk på väldigt små ytor. Du använder allting på olika sätt. De har ju jättehög effektivitet. Det kinesiska jordbruket inne i byar där man har karpfiskar som finns, man odlar fisken och den fisken får sin näring ifrån hönsen som är, alltså den typen av cirkulära jordbruk har ju en enorm effektivitet. Så ytan handlar inte om det, utan ytan handlar om hur man använder den yta som finns. Och det blir inte större klimatutsläpp om du har en åker som är stor, om den inte är smutsig.
Nej, just det.
Så att det finns inga argument om vi har mark till att odla smutsigt.
När jag var liten så bodde jag på en bondgård. Och då var det här att man skulle växla grödan på åkrarna hela tiden. Och prata om 7-årsväxling har jag för mig. Utom potatislandet, för det hade de samma. Är det en tillbakagång till det?
Det där har man ju försökt, forskare har försökt förklara det där i 20 år för LRF och alla andra. Men de har ju nekat för att det blir billigare att köra monokulturer och spruta gift istället för...
Pengarna igen.
Ja, men det är alltid pengar.
En liten sak till då om jordbruket. Bönderna har ju, jag vet inte hur länge, några hundra år i alla fall kanske, plöjt jorden. Vänt upp och ner på jorden när man ska så nästa gång. Och då får man ju, gräver man ju upp koldioxid.
Mm. Då får du utsläpp från marken. Ja. Kollagret blir ju då inte förstört, men det blir skadat.
Så därför är det tydligen bättre att inte plöja.
Åtminstone vissa grödor. Så det handlar om, det, där pågår en jättespännande forskning. Plöjningsfria åkrar. Vad fungerar inte. Ärter fungerar utmärkt. Mm. Jag tror inte vete fungerar. Så att man måste, därför måste, men jag kan inte tillräckligt mycket.
En sanning med modifikation alltså.
Ja, så att jag tror att plöjningsfritt kommer att bli stort och innebär att vi periodvis låter åkrarna stå och stå och stå och stå och inte vänder på dem. Men om man byter helt vad man odlar ett år så kanske man måste göra.
Jag har ju också hört talas om perenna grödor.
Mm, det diskuterar.
Det är väl också på gång. Ja. Något att se fram emot kanske.
Ja, vi har ju alltid haft perenna grödor. Gamla svartvinbärsbuskarna är ju en perenn gröda. Så. Men vi gjorde det inte industriellt utan vi gjorde det privat i våra torp. Mm. Så att det är självklart att det kommer att finnas perenna grödor.
Det här finns det ju mycket att prata om. Lennart, du ville säga någonting. Jo, Lennart Lidén.
Jag tänker på det som en grej som är intressant i din bok. Och som där du förfäktar idéer som... förr sa man det att staden är tärande och landsbygden, apropå jordbruket, är närande. Och vad jag förstår, det här också, var ska vi bo? Ska vi bo i städerna eller ska vi bo på landet? När kommer nästa gröna våg eller kommer det en? Ska man flytta ut på landet? Då har du en ganska så optimistisk syn på vad man istället kan göra av staden. Skulle du vilja säga något?
Ja, men problemet är att vi bor i städer. Mer än hälften av mänskligheten bor i stora städer.
Mm.
Om vi i klimatkrisens skugga skulle säga att nu flyttar vi ut 80% av dessa människor på landet.
Mm.
Då skulle vi få sådana enorma klimatutsläpp. Bara att bygga alla hus, skapa all infrastruktur och så vidare. Alltså måste vi lösa problemet med staden. De städer som finns. Och klimatutsläppet är stora i städerna på grund av fossil energi och betong. Löser vi den fossila energin, då har vi löst en jättestor del av utsläppet i städerna. Löser vi dessutom hur vi bygger om städerna med trä istället för betong, så blir det klimatrenare i städerna. Och sen kan vi ju dessutom gå vidare, och det blir ju massor med spännande experiment kring det, och odla i städer. Men när man odlar i städer, då kan man inte odla vete, man kan inte odla majs, men man kan odla vissa saker. Vilket gör att landsbygden kan odla det som staden inte kan odla. Så att jag tror vi kommer att se en utveckling där vi först får bort mycket av trafiken i städerna. Då får vi mer yta till boende och till kanske odling eller bara rekreation. Och landsbygden kan fungera som en ren leverantör av mat. Idag är landsbygden en utsläppande leverantör av mat. Så att det är både glesbygd och stad som har problem med sin klimatpåverkan. Så det är olika lösningar. Och det roliga att skriva om det här och tänka på det här, det är att man inser väldigt snabbt att alla lösningar finns. Men de stöter på ett stort, stort problem. Nämligen att de förändrar det ekonomiska systemet. Och utmanar ett antal aktörer som förlorar på det. Så det är ju därför jag säger att det viktiga är inte vad vi tycker och tänker, det viktiga är att vi gör.
Och det är det hela boken Hoppet handlar om, att vi ska sätta igång och göra något.
Så slutar ju du varje kapitel.
Ja.
Vad kan jag göra själv?
Ja.
Så det är ju handgripliga råd.
Mm.
Men nu har vi pratat en timme.
Ja, så det här måste bli två program på Tyresö Radio.
Ja, jag är hemskt ledsen.
Nej, det är inte
besvärligt.
Ja. Det blir två väldigt bra program.
Ja, tror jag också.
Jo, jag tänkte inledningsvis, jag frågade dig hur det kom till och varför ni kallar det så. Och nu sitter vi här i ett litet rum som är avgränsat från ett, man får säga, kontorslandskap. Mm. Och genom glasdörren så ser jag då det här landskapet där det sitter många och jobbar. Och då tänker jag på att ETC har blivit en rörelse som handlar om väldigt mycket. Det är många olika verksamheter. Jag vet inte, vi har nämnt några, det här med el och naturligtvis. Men ni har också, ni har ett varuhus, ni har ett förlag. Ni gör mycket saker, men alltihopa verkar ändå hopknutet av någon övergripande idé. Och att det känns väldigt hoppfullt faktiskt.
Vår idé är ganska enkel. Istället för att människor ska vara passiva konsumenter och tvingas skapa saker och köpa saker och delta i saker som egentligen skadar dem. Kanske att man är tvungen att köpa böcker från Amazon som ett företag som faktiskt är väldigt farligt på hur de behandlar sin personal, men också miljömässigt fruktansvärt företag. Då vill vi erbjuda ett litet alternativ som man kan välja då, där vi garanterar att det är solceller och det är det som gör att vi får en renare cirkel utav det man då, om man köper en bok till exempel. Och det är samma sak med elen, det är samma sak med näringen vi tar fram. Vi är egentligen bara ute efter att visa att det går att göra, så hoppas vi att fler gör samma sak. Men man kan inte visa att det går att göra om man inte gör det.
Nej, och det är ja, det gör ni, det är det ni gör. Ni gör saker också. Mm. Det är inte bara rekommendationer eller funderingar eller utan ni gör, och det är en otroligt viktig sak.
Mm. Trähusen, solpanelerna tänker jag på.
Mm. Och snart de stora odlingsfälten. Det finns så mycket bra idéer här. Men vi är fortfarande bara i en liten startfas av det man kan göra tillsammans.
Tyresöraden kommer nog att följa dig, tror jag.
Vore trevligt.
Med det sagt så vill jag tacka dig så hemskt mycket för det här. Mycket av det vi har pratat om står i din bok Hoppet.
Mm.
Men det har varit så fängslande att höra dig live berätta om det här.
Okej.
Och tack till Lennart, Lidén och Lundgren. Och jag heter Gunnela Grell Lundgren. Hej då, det kommer mera så småningom. Du som inte har lyssnat på det första programmet i serien eller vill lyssna på det igen kan göra det på tyresoradion.se/2863. Sol, vind och vatten är det bästa som jag vet.